Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Proper Care and Feeding of Husbands är en amerikansk relationsguide av radioprofilen och äktenskapsrådgivaren Dr. Laura Schlesinger. Boken publicerades först 2003 och riktar sig främst till gifta kvinnor som upplever återkommande irritation, känslomässigt avstånd eller missnöje i relationen. Schlesingers grundidé är avsiktligt utmanande. Hon menar att en hustrus sätt att visa respekt, uppskattning och sexuell närhet ofta påverkar både mannens välbefinnande och äktenskapets klimat starkt. Istället för att främst analysera mannens fel uppmanar hon läsaren att granska sitt eget beteende och det hon själv kan förändra. Formen är direkt, normativ och präglad av författarens erfarenheter från rådgivning och radio snarare än av en akademisk genomgång av relationsforskning. Bokens syn på könsroller, kvinnlighet och ansvar i hemmet har gjort den omdiskuterad. Samtidigt förklarar dess konkreta och konfrontativa råd varför den har fått genomslag bland läsare som söker tydliga uppmaningar för att förbättra sitt äktenskap. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, respekt och uppskattning som grund för mannens trygghet. Bokens centrala påstående är att många män påverkas djupt av hur de blir bemötta av sin hustru. Schlesinger framställer respekt inte som underkastelse, utan som ett vardagligt sätt att signalera att partnern är betydelsefull, kompetent och välkommen i hemmet. Hon kritiserar särskilt förlöjliganden, ständiga rättelser, nedvärderande skämt och ett tonfall där mannen behandlas som ett projekt som måste förbättras. Enligt hennes resonemang kan sånt beteende gradvis göra att en man drar sig undan, blir defensiv eller tappar viljan att bidra känslomässigt till relationen. Hennes praktiska fokus ligger därför på sådant som att uttrycka tacksamhet, tala väl om sin make och uppmärksamma hans ansträngningar innan man formulerar kritik. Det är ett ensidigt fokus eftersom boken främst talar om vad hustrun kan göra, men mekanismen är lätt att känna igen, även i bredare relationslitteratur. Människor blir ofta mer mottagliga när de känner sig sedda istället för bedömda. Schlesinger går dock längre än många samtida rådgivare genom att beskriva kvinnans uppskattning som en särskilt avgörande källa till mannens självkänsla. Läsaren behöver därför skilja mellan den användbara uppmaningen till ömsesidig respekt och bokens mer långtgående antaganden om mäns och kvinnors fasta behov. För det andra, eget handlingsutrymme före försök att förändra partnern, Schlesinger återkommer till en enkel princip. Att läsaren inte kan styra sin mans val men kan ta ansvar för sina egna reaktioner och vanor. Detta gör boken handlingsorienterad. Istället för att vänta på att den andra ska bli mer uppmärksam, romantisk eller hjälpsam uppmanas hustrun att fundera över hur hon själv talar, lyssnar, visar värme och hanterar besvikelser. Resonemanget bygger på att beteenden i ett äktenskap ofta blir cirkulära. Kritik kan mötas av undvikande. Undvikande kan skapa mer kritik och båda parter kan uppleva att den andra började. Genom att en person bryter mönstret kan samspelet, enligt boken, få en annan riktning. Det är en praktiskt användbar observation, men den har tydliga gränser. Personligt ansvar får inte betyda att en partner ska bära skulden för otrohet, missbruk, hot, våld eller annan skadlig behandling. I sådana situationer räcker inte mjukare ton eller större omsorg som lösning. Boken är mest relevant när problemet består av vardaglig kyla, respektlös kommunikation och invandrarkonflikter, inte när relationen är otrygg. Det särskilda perspektiv är att förändring ska börja med konkret eget agerande, snarare än med krav på att maken först måste bevisa att han förtjänar värme. För det tredje, intimitet behandlas som ett centralt relationsspråk. Ett av bokens mest uppmärksammade budskap gäller sexuell och fysisk närhet. Schlesinger hävdar att intimitet för många män fyller en funktion som liknar den samtal och känslomässig kontakt ofta har för många kvinnor. När hustrun avvisar närhet under längre perioder kan mannen, enligt henne, tolka det som att han inte längre är önskad eller älskad. Poängen är inte bara frekvens, utan den symboliska betydelsen av beröring, flört, ömhet och sex i en etablerad relation. Därmed vill boken flytta frågan från en privat rutin till ett gemensamt sätt att bekräfta anknytningen. Perspektivet kan hjälpa par att tala tydligare om behov som annars lätt omges av skam, irritation eller tystnad. Samtidigt är formuleringarna kontroversiella eftersom de kan låta som om hustrun har ett ensidigt ansvar att tillfredsställa mannen. En hållbar tillämpning behöver istället utgå från frivillighet, samtycke, hälsa och båda parters önskemål. Ingen har rätt till sex och olikheter i lust behöver kunna diskuteras utan skuld. Bokens användbara fråga är därför hur paret skyddar sin fysiska kontakt från att försvinna i stress, föräldraskap och konflikter. Men svaret kan inte vara plikt, utan ömsesidig omsorg och ärlig kommunikation. För det fjärde, frumpsyndromet och kritiken av att sluta anstränga sig. Schlesinger använde uttrycket frumpsyndromet för att beskriva när en kvinna, enligt hennes bild, slutar bry sig om sitt yttre och sin attraktionskraft i äktenskapet. Det är ett av bokens mest tidspräglade och omdebatterade inslag. Författaren kopplar ofta förändringen till att hustrun inte längre gör sig i ordning för sin man eller låter vardagens trötthet helt ersätta lekfullhet och sensualitet. Under den provokativa etiketten finns ett bredare relationsargument. Långvariga par kan börja ta varandra för givna och omsorg om den romantiska relationen kan hamna längst ner på listan när arbete, barn och hushåll kräver uppmärksamhet. Att aktivt signalera attraktion och intresse kan då vara ett sätt att motverka att partnerskapet enbart blir logistiskt. Men bokens fokus på kvinnans utseende riskerar att göra kropp och klädsel till ett mått på hennes värde eller lojalitet. Det bortser också från sjukdom, graviditet, åldrande ekonomi och den ojämna fördelningen av vardagsarbete. En mer balanserad läsning är att båda parter har ansvar för att vårda sin attraktionskraft och sitt intresse för den andra på sätt som känns realistiska och egna. Den relevanta frågan är inte om någon ser tillräckligt uppklädd ut, utan om relationen fortfarande rymmer uppmärksamhet, begär och ömsesidig bekräftelse. Slutligen. Traditionell kvinnlighet som källa till makt och konflikt, boken skiljer ut sig genom att Schlesinger beskriver kvinnlighet. Omsorg och skapandet av ett hem som former av betydande inflytande. Hon lyfter egenskaper som intuition, medkänsla, sensualitet, anknytning och omvårdnad och menar att kvinnan oftast sätter den känslomässiga temperaturen i familjen. Därmed avvisar hon tanken att fokus på mak, barn eller hem automatiskt innebär brist på frihet eller självständighet. Hon framställer tvärtom denna roll som en kraft som kan stärka både mannen och äktenskapet. Det är också här bokens konflikt med mer jämställdhetsinriktade perspektiv blir tydligast. Schlesinger tenderar att utgå från generaliseringar om att män behöver kvinnors beundran och att kvinnor naturligt är mer vårdande. Sådana antaganden passar inte alla individer, samkönade relationer eller par som fördelar försörjning, omsorg och känsloarbete på andra sätt. I en svensk kontext där jämställd fördelning av ansvar och föräldraledighet ofta ses som viktiga ideal kan bokens rollfördelning kännas särskilt främmande. Ändå väcker den en legitim fråga om huruvida jämlikhet ibland misstolkas som att beroende, omtanke eller uppskattning är svaghet. Bokens svaghet är dess ensidighet. Dess möjliga styrka är påminnelsen om att omsorgsarbete och relationellt initiativ har verklig betydelse och bör värderas utan att låsas till ett kön. Sammanfattningsvis, The Proper Care and Feeding of Husbands passar främst läsare som vill pröva en tydlig, traditionellt orienterad syn på hur vardagliga handlingar påverkar ett äktenskap. Den kan vara relevant för den som känner igen ett mönster av kritik, avstånd, brist på uppskattning eller försvunnen fysisk närhet och som vill reflektera över sitt eget bidrag till klimatet hemma. Bokens konkreta frågor om tonfall, respekt, tacksamhet och romantisk uppmärksamhet kan fungera som användbara samtalsöppnare för par. Den passar sämre för den som söker forskningsbaserad, könsneutral relationspsykologi eller en systematisk modell för jämlik kommunikation. Den är heller inte en lämplig ersättning för professionell hjälp i relationer med rädsla, kontroll, våld eller andra allvarliga problem. Det som särskiljer Schlesingers bok från många andra äktenskapsguider är dess medvetet polemiska utgångspunkt. Hon ger inte främst båda parter samma uppgifter utan riktar ett skarpt krav på kvinnans ansvar att vårda mannen och relationen. För vissa läsare skapar det en ovanligt handfast uppmaning att sluta vänta på förändring. För andra blir det en begränsande och föråldrad fördelning av skuld och omsorg. En genomtänkt läsning tar därför tillvara den användbara kärnan, att uppskattning och konkret omtanke formar samspelet. Samtidigt som man avvisar idén att kvinnan ensam ska bära relationens emotionella och sexuella ansvar. Bokens bestående värde ligger mer i den diskussion den framkallar än i att dess könsroller behöver accepteras okritiskt. Om du vill stödja Dr. Laura Schlesinger, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!